Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Du lyssnar på Radio Nola Skogs som sänder på 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Radio Nola Skogs.
God morgon eller god afton beroende på när ni lyssnar och välkommen till Radio Nola Skogs denna vintriga tisdag den 12 december. Jag som ska hålla i den närmaste timmen är Maria Meidel och därefter klockan 10 så läser Bo R. Holmberg den 15:e delen ur sin roman Bedragarna. Det här ni hörde allra först var en ofta spelad låt så här i jul- och vintertid, Sleigh Ride. Denna gång med den fantastiska vokalgruppen Pentatonix. Den 12 december är en av de där decemberdagarna som inte har något särskilt tema. Annars är det ju så att väldigt många dagar i denna månad är lite speciella. Den 1 december är internationella AIDS-dagen, instiftad av Världshälsoorganisationen 1988. Men sen förra året så är det också glöggens dag. Men det är ju bara i Sverige. Vi dricker 5 miljoner liter glögg varje år. Annadagen, den 9:e, är ju den dag då lutfisken ska läggas i blöt. Julölen ska vara färdigbryggd och det var dags att börja stöpa julljusen. Glöm inte det. Den 10 december är Nobeldagen, det vet ju de flesta, med festlig utdelning av Nobelpriset på årsdagen av Alfred Nobels död. Men det är också mänskliga rättigheternas dag som instiftades av FN redan 1950 för att hylla FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna och det uppmärksammas jorden runt. Den 6 december är Finlands nationaldag och i år har vi ju firat extra eftersom vårt östra grannland fyller 100 år. Men det är också Sankt Nikolaus dag. Nikolaus var ett av många katolska helgon. Han var känd för sin givmildhet, men också för att han sades kunna befinna sig på flera ställen samtidigt. Och det är ju väldigt passande, eftersom han har blivit förebild för vår jultomte, Santa Claus. Och hans arbetsuppgifter på julafton bygger ju verkligen på att kunna vara både här och där samtidigt. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Oh, you better watch out, better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Detta var Frank Sinatra med Santa Claus is coming to town, en riktig julklassiker. Vi var ju inne lite grann på temadagarna i december och vi har ju naturligtvis alla dagar som är förknippade med julen i sig. Adventssöndagarna, Lucia, julafton och allt därefter. Och i mörkaste vintern har vi Thomas Tvivlaren den 21 december. Vintersolståndet då dagen är som kortast. Med ett nytt påhitt är den dagen också kortfilmens dag. Kanske något att tänka på när man sitter där i mörkret och inte har något att göra. När jag satt och planerade det här programmet så hittade jag faktiskt i dagens sjua att den 12 december faktiskt är julstjärnans dag. Och det kan man ju tolka på två olika sätt, men det är ju den stjärnan som vi köper och sätter i fönstret i kruka. Och som förr i tiden alltid var röd, men som nu finns i alla upptänkliga färger. Och jag får alltid köpa hem nya, och de vissnar. Och jag blir aldrig riktigt klok på om jag vattnar för mycket eller för lite. Om jag någon gång lyckas så är det nog rena turen. Men vi ska inte bara grotta ner oss i decemberdagarna. Jag har ju egentligen tänkt att den här knappa timmen ska handla om mat. På skoj och allvar.
böjd, aldrig blir man riktigt nöjd, jämt om makten tävlar vi. Om man skulle pruta av något och på sina krav, blev det mera harmoni. Någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär är allt jag begär. Varför ska man gräva efter guld och sträva efter att nå lyckan där den ändå aldrig är? Andra må söka efter ting som förgår. Jag för min del är nöjd om bara jag får någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär. Någonting att bodda din pappa och någonting att tilda pappa röt din och någonting att älska och att hålla kärte. Pippipippipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip efter att nå lyckan där den ändå aldrig är. Tänk dig i alla fall märkvärdigt att folk söker så mycket efter ting som förgår, när jag blygsamt nöjer mig med att bara kunna få någonting att äta och någonting att dricka och någonting att älska och att hålla kär.
Någonting att äta, någonting att dricka. Gammal klassiker här med Carl Wehle och Polyfons kinoorkester. Mat är väl ett samtalsämne som man kanske aldrig blir less på, eller vad säger ni? Idén till detta program kom faktiskt på jobbet. Vi satt vid lunchbordet här om veckan och man plockar upp sin matlåda, sneglar kanske lite på vad andra har i sina lådor. Något luktar väldigt gott, någon äter sallad, någon går ner till kiosken och köper en korv med mos och räksallad. Den här dagen var det en som hade blodbröd med vitsås och stekt fläsk, och det väckte minnen och prat om blöte och dopp i gryta och sirapskokta kålrötter. Mat är ju avgörande för liv och hälsa under alla livets faser. Energi och näring är kroppens byggstenar och bränsle, och vi behöver fylla på hela tiden för att allt ska fungera normalt, för att vi ska överleva. Men om det var det enda som betydde något, så skulle vi ju kunna framställa en typ av torrfoder eller pellets som innehöll allt vi behövde av näring, vitaminer och kalorier. Och så skulle vi äta det till frukost, lunch och middag i lagomma portioner, och allt skulle vara frid och fröjd. Hur länge skulle vi stå ut? Inte särskilt länge, tror jag. För att vi ska må bra tror jag att vi behöver variation. Och då tänker jag att det är nog inte så att vi bara äter för att överleva, utan för att leva. Maten blir en del av det som ger glädje, gemenskap, och den näringen tror jag är minst lika viktig. Där vid fikabordet på jobbet kom vi också in på att prata om hur maten och matkulturen har ändrats under åren. Vad mycket vi äter nu som vi inte åt tidigare. Om man för sådär 20-30 år sedan hade sagt att vi i hela Sverige skulle komma att äta råfisk med kladdigt ris, sjögräsblad och orientalisk pepparrot, så hade vi nog skrattat bort det. Men hur många av er har inte ätit sushi och uppskattat wasabins styrka? Tänk också på hur det kanske kan komma att ändras ännu mer framöver med tanke på miljön och jordens växande befolkning. Att vi äter mer grönsaker, mer vegetariskt, men också att vi kanske i en framtid kommer att få vårt proteinbehov tillgodosett av insekter som larver och syrsor. Det låter ju allt annat än aptitligt. Nej, tacka vet jag en riktigt smaskig chili con carne, så som den tillagas av Real Group. Fresh tomatoes, put them in the bowl with oil. Add the onions, strong and tasty. On the stove, you let it boil. Choose the finest meat you get from cow or pig. It doesn't matter. Beans, jalapeno, peppers, necessary is to this. But don't forget the Mexican spices. The spices, the heart of the art of the cooking. Oh no, don't forget the Mexican. Tänk att man kan göra musik av ett matrecept. Nu ska ni få träffa min första gäst här idag. I en inspelning som vi har gjort utanför studion. Med lite reservation för kvaliteten. Men här kommer John.
Och då är det så här. Då sitter jag här med John. Hej John.
Hej.
Och John, det är mitt barnbarn. Som har kommit från Sundsvall. Och vet du John, jag tänkte... Jag minns en gång när du berättade, första gången när du berättade för mig att du skulle ha en restaurang. Mm. Minns du det?
Mm.
Minns du när det var?
Det var i november.
Mm, det var det nog. Vad heter din restaurang då?
Mr.
Bertsons restaurang. Mm. Men du, vad är det som gör att du tycker det är så roligt att ha en restaurang?
Jag vet inte.
Är det någonting särskilt med att vara på en restaurang som du tycker är kul? Vad är roligast? Är det att laga maten eller är det att duka fint? Eller?
Maten.
Och göra maten. Mm. Vad tycker du är bäst att göra för mat? Vad är det roligaste att göra för sorts mat? Men jag vet att du har brukat duka, att du har gjort frukost ibland. Mm. Vad tycker du ska vara på en frukost? Vad brukar du bjuda på när du bjuder på frukost?
Mackor.
Mackor. Mm. Vad har du på mackorna då?
Salami.
Mm.
Salami.
Och salami, okej. Är det godaste pålägget? Mm. Något mer än macka då? Jag vet att du bjöd morfar på frukost här för några veckor sedan. Vad bjöd du morfar på då?
Yoghurt.
Yoghurt? Mm. Vanlig yoghurt som man hade med flingor eller?
Grekisk.
Grekisk yoghurt. Vad hade ni till det?
Nötter.
Mm. Och något mer då?
Honung.
Och honung. Vad gott. Mm. Ja, men det är ju jättegott. Tycker du om det också? Vad är det godaste du vet?
Kött.
Kött. Vad för sorts kött då?
Griskött.
Griskött? Jaha. Men hur brukar du laga det då? Hur lagar man grisköttet då för att det ska bli riktigt gott? Man steker det. Mm. Ja. Och hur gör man när man steker då? Du kan väl berätta lite grann hur man gör då när man ska steka grisköttet?
Salt och peppar.
Salt och peppar. Mm.
Smör.
Mm. Har man smöret i stekpannan då eller? Mer då? Har man bara kött?
Pasta.
Mm. Har någon sås?
Tomatsås.
Tomatsås? Ja. Gör du tomatsåsen själv då?
Morfar så köpte vi den.
Jaha, okej. Okay.
Men vi har gjort tomatsås några gånger som igår.
Ja.
Och mamma tog egen tomatsås.
Ja. Vad gjorde hon? Vet du vad hon hade i tomatsåsen då?
Tomat.
Mm.
Peppar. Salt.
Du har varit ute och ätit på restaurang några gånger också.
Mm. Mm.
Är det, när du har varit ute och ätit på restaurang, är det där du har fått idén att du ska ha en egen restaurang?
Nej. Det var en gång när jag lekte. Och då krävde vi ta ut oss. Det var inte riktigt väl sån.
Jaså, var det så det blev? Ni klädde ut er.
Mm.
Aha.
Sen började jag bygga.
Du började bygga hotellet då?
Mm.
Ja, just det. Precis. Men du, jag tänkte, när du har varit ute och ätit på restaurang några gånger och så, hur tycker du det? Är det roligt eller är det tråkigt? Eller?
Roligt.
Mm. Kan du berätta någon gång när du har varit och ätit någonting gott på någon restaurang?
Pizza.
Mm-hmm.
Hamburgare.
Mm.
Tacos.
Mm.
Och något kött.
Och så något kött också. Mm.
Mm. Och thai-restaurang.
Thai-restaurang, gillar du det?
Ja, jag var där med farmor.
Jaha. Får du god mat där på thai-restaurangen tycker du? Ja.
Det godaste är räkchipsen.
Räkchipsen, är det godaste? Ja. Då brukar du käka ganska mycket räkchips, eller?
Mm.
Mm. Ja, det låter bra det. Men det är ingenting annat som är gott?
Köttet.
Det är sånt där. Men du, tycker du inte att det blir lite starkt? Att det är ganska starka kryddor och så? Att det nästan bränns i munnen när man äter?
Nej.
Inte? Finns det någon mat som du tycker är riktigt äcklig?
Ibland när mamma lagar den händer det ofta inte blir så gott.
Att när mamma lagar maten så blir det inte så gott? Men är det någon särskild mat hon lagar då som du inte tycker om?
Jag har inte smed. Och då är det sånt då, typ keso.
Fisk med keso? Jaha. Men var inte det gott då?
Nej.
Inte? Men, jaha. Var det för att det såg lite konstigt ut eller var det för att det smakade konstigt?
Det såg inte så gott.
Ja. Men du, är det viktigt att maten, att det ser gott ut också?
Jag
har inte tänkt på det. Ja. Men du, det lät nästan som att du var så att det såg inget gott ut. Brukar du smaka ändå fastän du tycker att det inte ser gott ut? Du brukar det? Mm.
Mm, jag brukar smaka det som tycker det är godast.
Och du smakar det som tycker...
Och det som inte är gott brukar
jag. Nej. Ja, men är det, du sa det var fisk med någon sorts keso, det var det som inte var så gott. Mm. Ja. Men du, om du nu har en restaurang där när du blir lite större och så, vilken sorts mat tänker du bjuda på din restaurang då?
Pizza.
Pizza, mm. Tror du det är svårt att göra pizza? Har du gjort det någon gång?
Jag hjälper till ibland.
Du hjälper till ibland, ja. Vad tycker du man ska ha på pizzan så att det blir god?
Salami.
Salami, det är liksom salami du gillar.
Oliver.
Oliver också, ja.
Lök.
Och lök, ja. Men då om du skulle göra en pizza med salami och oliver och lök.
Mm.
Vad skulle du kalla den pizzan då? Skulle den heta?
Vet inte.
Salamipizza eller Bertsonpizza kanske? Ja, den kanske skulle kunna vara Bertsonpizza.
Mm.
Allra godast. Mm. På Mr. Bertsons hotell.
Mm.
Är du bra på att baka?
Mm.
Vad bakar du helst? Vad är roligast att baka?
Chokladbollar.
Chokladbollar. Mm. Vad blandar du i dina chokladbollar då?
Kaffe.
Kaffe?
Ja, det brukar jag ha det.
Brukar du ha kaffe i chokladbollar?
Ja, vi brukar det.
Ja. Vad mer då?
Kakao. Smör. Mjöl, socker. Ägg.
Ja. Ägg också. Och så blandar man allt det då?
Men det är inte allt som man brukar
ha. Vad mer har man då?
Många grejer.
Mm.
Men
havregryn?
Mm, och vanilj någonting.
Ja.
Och vanilj.
Ja, vaniljsocker kanske. Precis. Och då blir det chokladbollar. Det är gott.
Mm.
Om du skulle få önska, om du går på en restaurang och får det bästa som finns, är det pizza du skulle välja då eller?
Thaimat.
Thaimat. Det är det du tycker är så gott. Har du provat laga thaimat någon gång?
Nej.
Inte?
Jag inte.
Du har inte det? Men inte laga det hemma någon gång?
Nej.
Du får väl sätta igång och laga thai-mat hemma då? När är det extra viktigt att äta tycker du?
Vilka dagar eller?
Ja, men om man tänker att man, ja kanske, vilka dagar?
Fredag, lördag och söndag.
Det är de viktigaste.
Är det mest fredag och lördag?
Mest fredag och lördag är det viktigaste att äta. Är det för att man äter särskilt god mat då eller? Det är det, du nickar. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja. Brukar du få välja vad ni ska äta på fredag och lördag?
Ibland.
Ibland.
När jag fyller år, då brukar jag få välja.
Ja. Ja. Men du, när du fyllde år senast, nu var ni på restaurang då eller åt ni hemma?
Jag åt på O'Learys.
Åt ni på O'Learys?
För det är min favoritrestaurang.
Ja.
Mm.
Vad fick du då när ni var på O'Learys när du fyllde
år? Ja. Jag tror att jag tog en hamburgare.
Var det en god hamburgare? Var det med sånt pommes frites också eller?
Ja, jag tror det.
Mm. Precis. Ja. Men då har du ju egentligen två favoritställen som du kan gå äta på. Thai-restaurang och O'Learys.
Mm. För att när vi är farmor på sommaren.
Mm.
Då brukar vi gå på thai-restaurang.
Mm. Ja. Och det har du sagt förut att du tyckte det var bra för räkchips är gott. Men du skriver handlingslista ibland när ni ska fara och handla.
När vi handlar till restaurangen då skrev jag en handlingslista själv.
Mm, just det. Men du, den här Mr. Bertsons restaurang, den är inte öppen jämt alltså?
Ja, när någon gäster kommer.
Ja, just det. Men måste man liksom ringa förväg och säga att man kommer då för att få gå på restaurangen? Det måste man. Ja, men så är det ju med de flesta restauranger. Man måste ringa först och säga att man kommer, eller hur?
Mm.
Ja. Får man beställa mat då? Men du, John. Mm. Om man skulle komma på Mr. Bertsons restaurang och säga att man vill ha fisk. Skulle man få det? Ja, du skulle laga fisk.
Mm.
Mm-hmm. Fast du inte tycker att det är så gott själv.
Ja.
Du gillar fisk också. Mm. Så då skulle man kunna komma på Mr. Bertsons hotell och säga att man vill ha fisk.
Mm.
Det låter bra det. Mm. Vilken fisk är godast då?
Lax.
Men du, jag tänkte igen på det där om du kommer på någon låt eller någon musik eller någonting som du skulle kunna spela efter att vi har pratat.
Trollala.
Trollala. Okej. Okay. Ja, men ska vi se om vi kan hitta den då? Så kan vi spela den för dig sen då. Då säger vi hej då så länge till John. Yeah.
Var The Trollolol Song önskad av John, 7 år. Vet du vad skämsmat är? Det är det där man stoppar i sig och liksom inte kan sluta äta fast man vet att man borde inte göra det ändå. Sånt där som man kanske inte äter när man är vuxen. Eller sånt där som gör att man har smygätit hemma när man är ensam. Och några dagar senare så är det någon som ska laga middagsmaten och säger: vad konstigt! Jag vet ju att jag köpte en bit västerbottensost, men jag hittar den inte. Och du försöker se oskyldig ut. Skämsmat kan vara vispgrädde med lingonsylt som man bara blandar och äter med sked ur en stor skål. Eller smörgåsrån, ni vet sådana där tunna med räkost, dubbla. Mandel och russin, en näve är gott ibland om man bara håller sig till en näve. Och när inget annat hjälper får man äta strössel. Fast silverkuleströssel är ingen höjdare, har jag fått höra av en som vet. Och det här kanske också kan vara skämsmat.
Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar tomaten och fisken och spenaten och plättarna med lingonsylt. Fläsk har vi för ofta, lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jokanong. Sune, hotta. Rabba-dabba. Rabba-dabba. Blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Nej, aldrig jag äter med rotmos och potäter och isterband och kalvkotlett. Pytt, det är för pyttigt. Mjölk, det är för nyttigt. Knäckebröd för hårt att tugga. Jag vill ha blommig falukorv till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. 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 Det är så tjatigt. Något annat vill jag inte ha. Något annat vill jag inte ha.
Tack för alla fina stunder, Hasse Alfredsson, och tack för blommig falukorv. Nu tänker jag bli lite allvarlig när det gäller mat och måltider. I mitt arbete som geriatriker, äldreläkare på sjukhuset här i Övik, har jag ofta stött på patienter som inte har fått i sig den näring de behöver. Men jag har också sett att det finns ett utbrett problem bland äldre generellt att man inte äter tillräckligt. Det är många av våra äldre som faktiskt är undernärda. När man åldras förändras i stort sett alla kroppens funktioner. Tuggförmågan blir sämre, vi får nedsatt smak, luktsinnet blir sämre och det mesta av smaken sitter ju faktiskt i lukten, så det påverkas mycket. Det blir vanligare med muntorrhet, delvis på grund av många läkemedel som man tar som kan ge muntorrhet, men också som en naturlig del av åldrandet. Man blir fortare mätt och orkar inte få i sig lika stora portioner som tidigare. Allt detta kan ju faktiskt leda till att man inte får i sig den näring man behöver. Och vilka konsekvenser det kan få ska jag prata mer om med min nästa gäst. Men först lite musik. Och även om julen inte är här riktigt ännu så är detta en av de jullåtar som jag tycker mest om. Julen är här med Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø.
Stjärnorna faller i natten nu. Himlarna sänker sig ner över jorden. Och när stjärnans blås tänder sitt ljus hos oss, brinner en låga klar i hela Norden.
Välkommen Anette.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja, men jätteroligt att du ville komma och vara med. Jag kan ju säga till alla er som lyssnar också att Anette och jag har arbetat tillsammans i ett projekt här på sjukhuset när det gäller att fundera vad vi kan göra för att patienter som ligger in inte ska få tryckskador. Och där har Anette gjort ett jättebra jobb att prata om det här med näring. Och det är därför som jag verkligen ville att du skulle vara med idag. Hur vanligt tycker du att det är att personer som kommer in till sjukhuset undernärda? Hur ofta ser man det? Hur många?
Det är ju tyvärr ganska vanligt. Det är 28%, alltså nästan var tredje patient som ligger inne är undernärd. Det är ju en väldigt hög siffra kan man tänka. Men det finns ju många anledningar till att man äter dåligt när man är sjuk.
Du säger att det finns anledning till att man äter dåligt när man är sjuk. Men annars, vi pratar ju nästan alltid om att man äter för mycket. Vi ska banta och vi ska inte äta mindre. Gäller inte det också när man är sjuk eller gammal?
Nej, det gör det ju verkligen inte. Det är jätteviktigt att man försöker att behålla sin vikt och inte gå ner i vikt. För är man sjuk samtidigt och tappar vikt, då är det framförallt muskelmassan som försvinner. Och det skapar ju många bekymmer. Man tappar orken helt enkelt, orkar röra sig mindre, blir mer stilla. Risken att man faller ökar förstås. Men sen försämras också immunförsvaret. när vi tappar vikt och får i oss för lite näring. Så att absolut så är det viktigt att få i sig tillräckligt, speciellt när man är äldre och sjuk. Orsakerna är ju många till att man äter dåligt, som sagt. Det kan ju vara att man inte mår bra, man mår illa naturligtvis, eller man har dålig aptit av många anledningar. Sjukdomen i sig, eller så är det något läkemedel som påverkar någonting med mag-tarmkanalen kanske, som gör att jag har svårt att äta. Muntorrhet är jättevanligt, och då blir det inte lika gott att äta.
Nej.
Och det blir svårare att svälja också.
Mm.
Så det finns ju många anledningar. Och när man är äldre, som sagt, så då ska man väga lite mer också.
Ja.
Man har ju sett att det är en minskad risk egentligen för sjuklighet och dödlighet när man väger lite mer än när man är yngre då. Så det finns en fördel att väga lite grann extra.
Man får vara lite rundare.
Man får vara lite rundare, precis.
Mm. Det är nog många som inte tänker på det kanske.
Nej, men det tror jag. Vi har ju sånt ideal att man ska vara smal och så precis. Idag. Så att, det kan vara så. Nej, de där extra kilorna är faktiskt en fördel när man, åtminstone när man passerar 70. Muskelmassan förlorar man ju då. Då används muskelmassan som energi helt enkelt för att kroppen ska fungera. Och det skapar ju många bekymmer. Det kan till och med också leda till, förstås om man äter för lite, att man blir trött och slut och nedstämd kanske i värsta fall. Och då gör det i sin tur att man har dålig matlust av den anledningen. Risken för sjukdom ökar ju förstås, och är man redan sjuk så ökar ju risken, eller försämras ju sårläkning om man har opererat. Det tar längre tid att återhämta sig om man har drabbats av någon skada. Man får ligga längre på sjukhuset kanske, och ja, man får sämre förutsättningar helt enkelt att återhämta sig.
Men är det, om man inte är sjuk, om man är äldre och ändå är frisk och aktiv och så, så är det ju många äldre som säger att man orkar inte äta så mycket, och det man vill ta så stora portioner, och man blir fortare mätt. Och det vet vi ju är en förändring som kom med åldern, att man blir lite fortare mätt och inte... Vad ska man göra? Vad kan man göra åt det?
Ja, precis. Till en viss del så är det naturligt att man äter lite grann mindre, eftersom energibehovet ofta går ner då, för att man rör sig lite mindre. Men det är ju ett stort problem om det är så att man går ner, man ser att man går ner i vikt, om man förlorar muskelmassa och blir trött och slut då. Men just den här viktnedgången så ska man ju tänka sig för och försöka få i sig mer näring helt enkelt och få i sig mer energi. Så att äta ofta, många måltider, fördelat över dagen är jättebra. Det är lättare att få i sig mer och tillräckligt med näring och energi om man äter många måltider.
Mm-hmm.
Så att det är jättebra att tänka på. Men ät gärna många gånger. Mellanmålen är superbra att lägga till. Det är lättare som sagt att få i sig både varierat och näringsrikt och tillräckligt med energi och protein på många mål.
Mm. Det jag har hört ibland när jag fortfarande jobbade uppe på avdelningar och så, man träffar patienter och så var många som sa att man gör inga den äter när man är på sjukhus. Det är frukost och mellanmål och fika. Och
precis. Så.
Men det är alltså för att vi är noga med att det verkligen ska man ska få i sig den näring.
Ja, men det är behöver. Så. För blir man fort mätt och inte orkar portionerna så blir det för lite med bara huvudmålet.
Mm.
Då blir mellanmålen jätteviktiga.
Mm. Och det ska man tänka på även när man är hemma och är äldre, men är i full fart och är igång och rör sig och aktiverar sig.
Ja, precis. Nu var det så du frågade lite grann. Mm. Om man är pigg och frisk.
Mm.
Ja, det är klart att det blir inte lika viktigt att det är lika många mål. Men någonting som är bra att tänka på ändå att när man är äldre, att inte nattfastan blir för lång, alltså de här timmarna man är utan mat. Utan det är bra att det inte är mer än 11 timmar. Så då kan man tänka då, när man äter sin frukost, om man äter den klockan 8 till exempel, så är det bra att man har fyllt på med någonting klockan 9 på kvällen, för att inte det ska gå för många timmar. Och det gäller även när man är frisk och äldre. För yngre personer är det inte lika viktigt.
Nej. Men så den där kvällsfikat och nattmackan och det där.
Ja, men visst, det är jättebra att ta till det.
Finns det några sådana här smarta grejer som man kan tänka på?
Ja.
Så att man får i sig den där näringen.
Precis. Man kan försöka tänka att man ska ha i sig då på den här enkla lunchen. Då, att man kanske har någon typ av mjölkprodukt. Man kanske dricker mjölk till den där smörgåsen eller äter lite yoghurt eller fil till. Att man lägger bra med proteiner på smörgåsen. Alltså ordentligt med pålägg eller har rester från middagen, kanske några köttbullar eller en sillbit eller någonting sånt på mackan, och så får man bre lite grann extra kanske på med smörgåsmargarin om det så att man har svårt att få sig tillräckligt också.
Så man får lägga på rejält med smör på mackan.
Det får man göra, precis. Det är ett enkelt sätt att få sig mera kalorier när man har dålig matlust. Har man väldigt bra matlust så behöver man kanske inte det där extra, men när man ser att man går ner i vikt eller matlusten har försämrats så är det ju ett jättebra sätt. Och fett är ju effektivt att berika med så att säga, eftersom det ger mycket energi på liten mängd. Och har man dålig matlust så är det jättesmart att till exempel sätta till lite grädde i filen eller yoghurten man äter på morgon. Eller så tar man gräddfil eller så där istället om man gillar det. Äter man gröt så kan man gärna koka gröten på mjölk istället för vatten, så får man i sig lite mera proteiner och energi där.
Ja, just det. Och alla de här lättprodukterna då?
Precis.
Nu rynkar du pannan här.
Ja, precis. Nej, men är det så att man har god aptit och så då funkar de lättprodukterna bra. Det kan vara ett bra sätt att hålla nere på fettet och det mättade fettet. Men är det så att man behöver lite extra om man är äldre, man har lite halvdålig matlust, så ska man helt undvika lättprodukterna faktiskt. För då får man bara i sig mindre än man kan få. Så att använd standardmjölk och vanlig grädde istället för lättprodukterna. Så får man lättare i sig de där extra kalorierna utan att det blir en stor portion.
Ja, precis, precis. Sen är det just, du sa det här också att man kanske inte håller på och orkar att laga mat 2 gånger per dag. Men då tycker du att då kan det räcka att man äter någonting lättare. Bara man ser till att berika lite grann, som du säger.
Ja, det kanske kan vara en enkel soppa. Men då ska man tänka på att soppa ofta är ganska både protein och energi eller kalorifattigt. Då. Så att man kan få tänka på att förstärka den lite grann. Köper man en färdig soppa som ska vara en skaldjurssoppa, drar vi till med, så får man gärna sätta till extra fisk och skaldjur i den till exempel. Eller så kokar man ett ägg till, så har man lite proteiner där. Och sopporna som sagt är ofta lite kalorisnåla också, så det kan man gärna ta en liten extra klick crème fraîche eller lite grädde eller så.
Precis.
Sen är rapsolja fantastiskt bra att berika med. Det är ju en väldigt hälsosamt fett.
Rapsolja, alltså inte olivolja och sånt här.
Olivoljan är också jättebra. Då ger den mera smak, så den kanske inte passar lika bra om man vill blanda i för att få upp kalorierna.
Just det.
Rapsoljan är väldigt smaklös, så den kan man dölja även den i gröt eller fil eller i mat, i yoghurt. Ja. Väldigt lätt att använda för att det är så smaklös. Och ger väldigt bra med energi, med kalorier och väldigt bra fetter. Så det kan ju vara också bra att förstärka den där måltiden.
Ja, just det. Men du, man går på apoteket, man kan gå på hälsokosten och sånt där. Det finns ju massor med sådana här näringsdrycker och extra tillskott. Så ska man köpa sånt eller räcker det om man tar lite olja och lite mjölk och grädde istället för vatten?
Precis. Alltså, många gånger kan det ju faktiskt räcka med helt naturlig berikning. Och det här att få i sig mera protein, för att protein är ofta det svåra, kött, fisk, den här lagade maten kan vara svårare att få i. Och det är väldigt viktigt att man får i sig tillräckligt av för att bevara muskelmassan också. Men där finns ju varianter, alltså i mjölk så är det väldigt mycket proteiner också. Och alla mjölkprodukter och extra mycket, till exempel i kes och kvarg och kesella och sånt. Eller väldigt mycket. Så det kan vara lättare kanske att få i sig lite mer av det. Äta kanske keso med lite bär och det går ju att förstärka med kalorier genom att ha lite extra fett, lite gräddskvätt till exempel på det också.
Ja, just det.
Så man kan få i sig ganska näringsrikt. Och det finns mycket i handeln idag. Det finns faktiskt många livsmedel som är proteinrika. Det har blivit så populärt att äta extra mycket proteiner. Så mycket mellanmål, proteinpuddingar och drycker och sånt kan man köpa i affären också. Men är det så att man tappar mycket vikt, man har svårt att äta, så tycker jag att man ska kontakta sin hälsocentral eller sin läkare och för att få hjälp helt enkelt. Dels förstås om man utreder orsaken till att man har tappat i vikt eller varför man har svårt att äta, och då kan man också få hjälp av en dietist som kan ge mer råd och även då förskriva näringsdrycker. Och sen tänker jag på att om man inte orkar äta maten, man har dålig matlust och mellanmål känns också svårt, så testa lite snacks av olika slag, tänker jag på. Så att man kanske kan, om man har bra tänder och mage, ja, så får man gärna äta nötter till exempel. Men ja, det finns ju sånt som är lättare. Kanske äta ost i små bitar. Eller lägga lite ost på ett saltkex.
Kanske det kan ju vara lite festligt också.
Lite festligt, ja. Precis. Plocka i lite oliver. Mm. Eller skära skinka i små bitar. Eller ta någon god lufttorkad skinka kanske.
Precis.
Det känns inte som att man äter, utan det är lite små tugg bara.
Det låter ju faktiskt väldigt trevligt.
Ja, det ger ju också jättebra med både näring och energi.
Så att, duka fram lite när man sitter och tittar på tv och så sitta där och plocka. Det låter ju toppen. Tusen tack, Annette. Det var jätteroligt att du ville komma och berätta lite grann om det här. Jag tänkte att du måste ju få önska dig någon musik.
Ja, men kanske tänd ett ljus, heter den så, med triad kanske?
Ja, absolut.
Den är alltid trevlig.
Ja. Så lyssnar jag på den.
Tack så mycket.
Tusen tack, Annette.
Såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov. Jag tror jag önskade att du var nära. För en minut sen brann den, en sekund sen försvann den. Var det bara jag som såg? Och radion sjöng dem om fred på jorden. Jag ville tro de slitna orden. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Jag fick ett kort från Windham. Jag visste inte var det låg. Jag såg på kartan, du är på andra sidan jorden. Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg. Föll för allting som vi drömmer. Föll för att vi aldrig glömmer. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus för jordens barn.
Om du är intresserad av och vill veta mer eller få lite tips kring det här med mat och näring när man blir äldre, så finns det en filmserie som är framtagen av Region Skåne. Den kan man hitta om man söker på YouTube på Den viktiga maten. Och medverkar jag bland annat Sven Melander och Tarek Taylor. Och det är faktiskt riktigt roligt och lärorikt. Och ett och annat recept får man med sig också. Just så mycket mer tror jag inte att vi hinner med idag. Tiden går fort och julen närmar sig med stormsteg, och då får vi verkligen njuta av och äta många av de traditionella rätterna som väcker smak, minnen, glädje och gemenskap. Men de får vi kanske prata om någon annan gång. Med den sista låten för idag vill jag önska er alla en riktigt god jul.
Bedragarna resumé. Hillevi erkänner att hon tänkte döda Klara för att få ha sin Anders, som Klara känner under namnet Per, i fred. Erik och Karl söker upp Holger Lestander och anklagar honom för att ha tagit ihjäl Nils Bolin. Lestander nekar och säger att han varit rädd för att någon skulle ta ihjäl honom också. Bedragarna, avsnitt 15. Två hinkar med blåbär stod på golvet i köket. På bordet var lagd en stor handduk. Mitt på tronade en hög bär och Sirpa Linnea, hustrun i familjen, och flickan som hette Ulla och såg ut att vara runt 10 höll på att rensa när Karl och Erik Morell återkom till det Bengtssonska hemmet. God bärlycka, sa Karl. småprat, tänkte han. Baltzar Karlsson hade tyckt att hans förmåga till det var ganska så begränsad. Det tar tid att skrä dem, sa Linnea. Sirpa såg inte lika ämlig ut. Mager var hon fortfarande, men ansiktet hade fått lite färg och hon verkade mer tillfreds. Nu blir det sylt, sa Karl och tränade på kallprat. Jo, sa Linnea, men när det är lingondags blir det både sylt och dricka. Får vi låna Sirpa ett tag, sa Erik. Flickan Ulla hade ett eget litet rum med snedtak på övre våningen. Och det var där de fick plats, Erik och Karl på sängen, längst ut för att inte stöta huvudet i taket, och Sirpa på stolen framför ett litet skrivbord. Ni ser piggar ut, sa Erik. Har han kommit tillbaka, sa hon. Vi tror inte att det är Lestander som gjort det, sa Erik. Hon sa inget om det. En lätt förvåning visade hon, men hon satt tyst en god stund och plockade lite i klänningen och skrapade på en blåbärsfläck. Jag trodde det, sa hon till slut. Så sårbar hon ser ut, tänkte Erik, vad hon var med om i sitt unga liv. Ni talar god svenska, sa han. Det är mitt modersmål, sa hon och log lite. Jag kommer från Finland, men svenska är mitt språk. Man talade svenska hemma. När kom ni till Sverige? 1940, sa hon. Pappa hade dött i kriget. Jag kom som krigsbarn. Jag var 9. De flesta var mycket yngre än jag. Hon sa det som en ramsa, något hon lärt, något hon sagt många gånger. Efter en kort paus fortsatte hon ramsan. Jag återvände aldrig. Jag blev kvar i Sverige. Hur var det att komma till ett främmande land? Hur togs ni om hand? Frågade Karl. Hon reste sig halvvägs ur stolen. Jag vill inte tala om det, sa hon. Jag förstår, sa Erik. Hon satte sig igen och begravde ansiktet i händerna, men så tittade hon skyggt upp. Det hängde en lapp på gränsen. Där stod mitt namn och adressen jag skulle till. Hon tystnade. Hon skrapade blåbärsfläcken, gnuggade, tittade på den och gnuggade igen. Hon vette fingret med saliv och försökte. Det är svårt att få bort, viskade Erik. Den var grå, gränsen, sa hon. Och lappen med adressen, den satt med en säkerhetsnål. Jag hade inte tur. Jag borde ha fått en annan adress. Hon satt tyst en lång stund. Vi kom med tåget och sen var det buss, sa hon. Vi var 5, det var bara jag som skulle så långt. Hon började plötsligt gråta. Och sen kom det mellan snyftningar i korta meningar. Ibland ett flöde, ibland efter en lång paus när gråt skakade henne. Först året hände ingenting, viskade hon. Nej, då var det som ganska så vanligt. Hon hade till och med fått gå till skolan ibland när hon inte hjälpte till på gården. Mest småsysslor hade det varit ändå. Det var en ganska så stor gård. Det fanns 2 pojkar där också. De var äldre än henne. Och det var en hustru där också. Det var Karin och det fanns en man. Första året hade inget hänt, men andra året, då fick jag lära mig mjölka, sa hon tyst med betoning på varje ord. Det var så att hustrun nog var lite klen och bräcklig, så hon kunde inte göra det. Det var bara 10 kor de hade, mest grisar och får. Det var en piga också, så det var hon och pigan som mjölkade. Utom på söndagarna, då var det hon och mannen i huset, för pigan hade sin lediga dag just den dagen. Det var då som det hände, det var söndagarna. Hon hade sedan den dagen aldrig kunnat förlika sig med söndagar. Hon sa förlika, och Erik Morell förundrades över ordet hon använde. För det var då som det hände. I början var det bara så att han använde sina fingrar och stoppade in i henne och sa att hon var så varm och mjuk där inne. Men efter ett tag så hade han lyft henne från mjölkpallen och burit in henne i porten och därifrån lagt henne på höet i logen, och i början hade hon bara behövt hålla i honom. Mjölka, sa han. Du kan mjölka mig också som du gör med korna. Och han hade sagt att hon hade det rätta handlaget. Hon strök sig på klänningen gång på gång som om hon tvättade bort minnet av det hon gjort. Hon kröp ihop där hon satt för att göra sig osynlig. Hon gnuggade ögonen med knutna händer. Jag trodde det skulle räcka med det. Det var väl nog det. Det var väl nog det. Hon lyfte blicken och sneglade upp mot Erik som nickade. Sammanbitet nickade han. Men det blev värre, för till slut hade han vänt henne på mag och sagt att nu gör jag som tjuren, och efteråt hade han sagt att hon inte fick säga det åt en levande själ. Men jag tror att Karin visste om det, jag tror det. Men hon sa aldrig någonting, men hon visste det nog. Så hade det varit i alla år, det var söndagarna. Hon ville aldrig att det skulle bli söndag. Men det blev söndag ändå, och hon visste vad som skulle hända. Hon skulle mjölka, och sen skulle han ta henne på höskullen. Och sen var det ledigt, och han satt i stolen och rökte och drack. Och det hade blivit värre med åren att han drack, och det var inte bara på söndagarna han drack, utan varje dag. Hon längtade hem. Hon ville tillbaka till Finland och bort därifrån. Men mamma min dog också. Det fick jag reda på. Då var jag 13. Hon tystnade. Hon grät högt och torkade tårarna med sina knutna händer innan hon fortsatte. Det var då som hon förstått att hon skulle bli här söndag efter söndag. Och då var det också så att det inte bara var söndagarna, utan när som helst som han tvingade henne att gå till höskullen. Och då var då hon bestämde sig för att hon skulle ge sig av, och hon sa ingenting, hon bara lämnade gården. Det är 20 år sedan nu, viskade hon. Erik och Karl sa ingenting. Men Erik reste sig och gick fram till henne, han lyfte upp henne, hon var lätt, och han bar henne till sängen och satt där i tystnad och höll om henne. Jag anade inte, sa han till slut. Hans egna problem, hans tankar på Klara och det hon varit med om, allt förminskades. Sirpas gråt ebbade ut medan hon lät sig vyschas av Erik Morell. Var var det här någonstans, sa han till slut. Var var det du hamnade? Det var inte så långt härifrån, sa hon, att jag skulle hamna så nära. Hade jag aldrig. Var då? Sa Erik. Han anade, han började förstå. Det är bara ett par tre mil härifrån. Var? Sa Erik. I Gideå. Vad hette han? Vad hette han som? Torvald, sa hon. Han hette Torvald. I efternamn, frågade han, även om han nu visste. Vidén, sa Sirpa. De hade suttit med henne länge. De hade inte frågat mer. De hade fått veta då det de behövde veta. De hade inte sagt mera heller. De sa inte att han som gjort henne illa nu faktiskt bodde i den här byn, inte alls långt härifrån. Lite märkligt var det ändå kanske att hon inte mött eller sett honom. Men Erik tänkte att hon mest hållit sig i Holger Lestanders hus eller i Nils Bolins ruckel under den korta tid hon vistats i byn. Jag har aldrig berättat det här för någon, hade hon sagt, och granskat Erik som om hon förundras över varför hon berättat det just för honom. Långt om länge hade de följt henne ner för trappan och tillbaka in i köket. Blåbären var rensad och barnen satt runt bordet och smaskade på tunna pannkakor och blåbär med socker medan Linnea gräddade på spisen. Sirpa gick genast fram till pojken sin och lyfte upp honom i knät. Vem som var far till honom hade de inte heller frågat. Sen hade de gått och de hade vetat vart de skulle. De hade cyklat vägen västerut och upp till det igenbommade huset som lämnats efter Valborg, enligt vad den gamle grannen påstått. Och de hade gått den lilla stigen till Vidéns lätt förfallna stuga och på en gång insett att han inte var där nu heller. De cyklade tillbaka till rådhuset under tystnad. De hade inte något att säga. Men de var uppfyllda av vad de fått höra. Det var så att det dagen börjat med oron för henne, dotter och syster på något sätt trängts tillbaka en aning. Staden låg liksom i en gryta omgiven av berg, och även när de kom från det här hållet sluttade vägen ner mot centrum. Men sen kom en lätt backe upp mot rådhuset. Det var först när de steg av cyklarna som Karl sa någonting. Om det nu är han, varför i så fall? Förhoppningsvis får vi veta det, sa Erik. Ingången var på gaven, och det var först när han kom in i rådhuset som Erik kom ihåg att hon fanns där. Hon fanns i en cell i källaren, hon som hette Hilleby och som tänkt döda hans dotter. Jag vill inte se henne, sa han. Karl nickade som om han genast förstod vem han menade. I Eriks rum satt Jakob Bengtsson och bläddrade i några papper. Inget på skottkärran och blodet var djurblod, hälsade han dem med. Katt, sa Erik. Kattungar. Sådana var Lestander bra på att slå ihjäl, men han har nog inte tagit ihjäl Nils Bolin. Pappa, berätta för dig, sa Karl. Kan jag gå? Jag ska se till Klara. Går du, sa Erik. Han hängde av sig rocken och sjönk ner i en besöksfåtölj, drog åt sig andan och berättade vad de fått höra av Holger Lestanders förra hushållerska. Han hade berättat klart när Elsie stack in huvudet. Björk är här, sa hon. Han är upprörd. Björk? Lotterna? Viskade Elsie. Ja visst fan, sa Erik. Björk var inte bara upprörd, han var flyförbannad, åtminstone var det vad han sa. Han bar sin gråa kostym, men flugan var röd den här gången och upprördheten syntes också i att benan inte låg så rak. Vad har vi polis till? Frågade han retoriskt. Man gör en anmälan, men vad händer? Ingenting. Erik nickade. Ni erkänner, ni har inte gjort någonting. Hon säljer fortfarande lotter på Storgatan. Varför har ni inte arresterat henne? Har flera vinster hämtats ut av den där mannen som ni antog vara hennes fästman, sa Erik. Björks ansiktsfärg steg ännu en grad. Antog, skrek han. Jag vet att det är så. Här kommer man och serverar ett brott. Man ger polisen namn och signalement, men inget händer. Men har den där mannen under senaste tiden hämtat ut? Det hör inte dit, avbröt Björk. Det har han alltså inte, sa Erik. Hon kanske har slutat stjäla. Beivrar ni inte brott här, sa Björk. Är det inte därför vi har polis? Erik reste sig och gick mot dörren. Jag ska ta hand om det, sa han. Det sa ni förra gången också. Men vad har hänt? Ingenting. Nu blir det, sa Erik och sträckte fram sin hand. Jag hoppas det, annars tappar jag min tro på lag och rätt. Ja, det vore illa, sa Erik. Med tveksamhet tog Björk emot Eriks hand. Inte så att han skakade den. Han höll den som om det var ett stycke dött kött han vidrörde. Erik hade redan öppnat dörren och det såg nästan ut som om han skulle knuffa ut Alvar Björk. God kväll, sa han. Vad fan var det där? Sa Jakob Bengtsson när han gått. En bagatell som jag tänkte vänta med. Vi har haft annat för oss, sa Jakob. Varför sa du inte det? Sånt biter inte på en sån som Björk, sa Erik. Ett ljud fick honom att vända sig om mot dörren. Hade han mött Björk på väg ut? Han rörde sig stapplande, hasade fram. Ansiktet var grått, men de röda ögonen blänkte som ett fegljus framför dem. Han sökte fästa dem på Erik och han lyckades nästan. Jakob rusade fram och gav honom stöd så att han inte skulle ramla och förde honom till en fåtölj där han sjönk ihop, men han lyckades räta på sig efter en stund och sluddrade fram. Det var jag som gjorde det. Vi vet, sa Erik. Jag skulle ta Lestander också, men det kom aldrig något tillfälle. Erik nickade. Jag förstår det, sa han. Han stod längst upp i trappan med ryggen mot kyrkan och blicken ner mot fjärden. Barhuvad var han och klädd i en beige vindtygsjacka. Karl kom uppifrån och när han var någon meter från det översta trappsteget hostade han till och Per vände sig om. Karl fortsatte att gå som om han skulle gå rätt genom honom. Per tog två snabba steg ner. Karl blev stående längst upp i trappan. Oj då, att man stöter på dig här, sa han. Beundrar utsikten. Jag började han, men det kom inget mer. Han sneglade räddhågat upp mot Karl. En fin vy, sa han, men du kanske väntar på någon. Igen, tänkte han. Än en gång, och jag vill bara slå och krossa. Sveket igen, som den gången sveket mot mig och nu mot min syster. Är det Klara du väntar på? Jag måste tyvärr säga att hon inte kommer. Per nickade som i samförstånd. Per förresten, är det så du heter? Eller är det Anders? Per Anders egentligen, viskade Per. Men ibland är det Per och ibland blir det Anders, praktiskt. Per Anders. Som författaren, har du läst boken Sommaren med Monica? Per skakade på huvudet. Sommaren med Hillevi. Ingen bok, men du kunde ju skriva den. Det ryckte i benen på Per, men han stod kvar. Han svalde, han blinkade, han såg vetskrämd ut. Han stod kvar även när Karl tog ett steg neråt och greppade honom om halsen och lyfte upp honom i jämnhöjd med sitt ansikte. Det gurglade ur halsen på honom, ögonen höll på att tränga ut. Jag har inte gjort något brottsligt, hostade han fram. Svek är ett brott, skrek Karl. Svek är ett grovt brott. Han lossade taget om halsen på honom och satte ner honom på trappsteget igen. Några förhållningsorder, sa han. Om du kommer nära min syster kommer jag att ta ihjäl dig. Hot igen, tänkte han. Jag är polis och jag hotar. Har du förstått det, fortsatte han. Och en annan sak. Håll dig undan från mig. Om du ser mig, om vi är på väg in i samma affär eller in på en biograf, så ska du se till att du försvinner. Du ska inte komma nära mig. Per nickade svagt. Han var kritvit i ansiktet och överkroppen skakade som om han fått frossa. Ett gott råd förresten. Försvinn från stan. Visa dig aldrig mer här. Per nickade kraftfullt igen som om han höll med. Hillevi hade egentligen tänkt ta ihjäl dig. Visste du det? Men hon fick inget tillfälle. Synd att hon misslyckades. Istället gav hon sig på Klara. Hon gav sig på Klara, min syster, allt på grund av dig. Han sökte tag i Per på nytt och hivade in honom bland buskarna. Sen gick han i sakta mak nerför trappan och ner mot staden.